nu. Om ni har varit inne i Jesaja 19 så står det ju om Egypten där. Så bara, ni får läsa själva för vi hinner inte med så mycket, men jag ska nämna tre saker som händer, som står alltså nästan i de tre första verserna där, som händer framför våra ögon. Det står där att Nilen ska torka ur, bland annat då. Och Etiopien håller på med ett stort dammbygge i Nilens övre lopp, som till och med Egypten är beredd att starta krig över. Alltså, för det kommer alltså att tömma Egypten på vatten, eller Nilen då. Och det står ju precis där i profetian där. Och sen står det att Herren kommer att uppägga egypter mot egypter. Står att det ska bli inbördeskrig, och vad är det som händer precis framför våra ögon just nu? Man varnar till och med för ett stort inbördeskrig där. Sen står det att jag ska ge egypterna i en hård herres hand. Och just nu är det en militär som har tagit makten över egypterna. Vi har inte sett utvecklingen än, men kan man få en militärdiktatur kanske, eller något annat? Vad vet jag, men jag bara säger vad Bibeln säger så vi kan. Och det här med profetierna tycker jag är en sån trygghet, för stämmer det, vad ska då inte huvudtemat i Bibeln göra, vår frälsning? Alltså profetierna, det är ju bara liksom byggnadsställningar för det som är centrum av allting. Korset och Jesu, ja, försoning på Golgata. Det andra är bara liksom, ja, det ska hjälpa till att tro att vi förstår att Gud, han är den han säger sig vara, och han ljuger inte. Och det står att till och med minsta prick alltså ska uppfyllas, så står skrivet. Och vi, man blir ju förvånad när allt händer, och det står också skrivet liksom. Elvor har ju nästan haft samma budskap som jag har i mitt hjärta, och det handlar om andlig urskiljning.
Vi hade ju inte pratat.
Nej, vi hade inte ens pratat med varandra, men under den tiden vi reste runt i Sverige så hade vi nästan samma budskap, fast med andra ord, tycker jag är spännande sånt. När, för då brukar det vara att Gud vill säga oss någonting. Han har någonting på sitt hjärta. Det står i Hebreerbrevet 6:1-2 så står det så här. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Det låter väl ganska stort, va? Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar, handpåläggning och om de dödas uppståndelse och en evig dom, står det där. Och nu ska vi se hur långt vi hinner komma på de här verserna, men vi ska ta och lägga grunden först. Och han säger ju det i första Korinthierbrevet, att ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagt. Och då vet vi, det är ju Jesus, va. Vad han har gjort på Golgata, och det brukar kännetecknas av brödet och vinet. Det är ju en bild på det. Det är hans död och hans uppståndelse. Vi ska ta och läsa lite här. Vi pratade förut vid middagen om att det hebreiska tankesättet som Bibeln faktiskt är uppbyggd på är bra att känna till. För då blir det en del nycklar som vi får så att vi kan förstå andra skrifter då. Det blir mycket lättare att förstå Bibeln om man förstår det. Och då ska vi ta en mycket grundläggande sak här i Matteus 16. Och vi börjar i vers 16. Matteus 16:16. Och det här, det handlar ju egentligen då om en identitet. Identitet. Den nya skapelsen som vi är, vi får ju en identitet ifrån Gud. Och då står det så här. Simon Petrus svarade då: du är Messias. Och i första Korinthierbrevet 10 så står det ju att klippan är Messias. Den följde de ju överallt i öknen. Den levande Gudens son, står det här. Och på hebreiska så är ordet son, det är ju Ben Cartwright, va? Nej, men Ben, det betyder, lyssna nu, uppbyggaren av ett familjenamn betyder Ben. Och ni ska få se det i sammanhanget hur väl det stämmer här. Alltså, de fattar ju, de som kunde hebreiska, de fattar ju precis vad han menar här. Men det är lite för dolt för oss, men vi ska ta och gå till ordet här, får vi se. Jesus sa till honom: Salig är du Simon Jonasson. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är himlen. Alltså en visdomens och en kunskapens och en uppenbarelsens ande, va? Var det ju från himlen då. Och då säger han så här: jag, alltså sonen, uppbyggaren, säger till dig Petrus, som betyder flyttbar sten. Uppbyggaren säger till den flyttbara stenen: på denna klippa. Vem tror ni det är? Messias, va? Jesus Kristus. Ska jag, sonen, bygga? Guds son. Jag bygga. Det är ju sonen. Min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag, alltså uppbyggaren, ska ge dig himmelrikets nycklar. Och då kan jag tala om en gång att det är urskiljning och kunskap om Gud. Det kommer vi snart att visa. Och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är skrivet i en grammatisk tens. Alltså ett grammatiskt ordval. Så det står så här: att det du ser löst på jorden, det är redan löst i himlen. Alltså det är inte vi som springer då och löser och binder och kastar ut och håller på. Utan det är redan löst i himlen. Och det du ser bundet på jorden, det är redan bundet i himlen. Då kan du aldrig lösa upp det. Om det redan är bundet, hur den gapar, va? Och det här, då fattar man ju snart vad det här handlar om. Nycklar är ju bra att ha, eller hur? Särskilt om man ska in, men om man tappar sina nycklar, då är det inte så lätt att komma in genom dörren. En morgon när jag cyklade till jobbet och sen kom jag ner till Beteskeppet där jag jobbar då. Och sen kände jag efter i min ficka där mina nycklar alltid brukar vara. Inte skeppet, men hem då. Var det tomt? Jag hade tappat mina nycklar och ringer till Elvor. Ja, ni vet hur det är, va? Mina nycklar! Ja, Elvor var lugn. Ja, vi ringer till polisen. Och sen ringde hon till polisen och de hade lämnat in mina nycklar. Jippi, vad glad jag blev. Så jag fick tillbaka min urskiljning igen, va? Mina nycklar, jag var så glad. Så jag kom in hemma. Och om vi inte förstår, var därför jag var så noga nu när jag uttryckte alla ord. Nu ska ni få se hur det här stämmer sen i övriga texter. För förstår vi inte det här, då kommer vi inte att förstå varför fariserna har tagit bort nyckeln till kunskapen. Ska vi se här. Jesus, han sa ju nämligen till fariserna, de skriftlärda, att de hade förlorat och tagit bort nyckeln till kunskapen. Då ska vi läsa ifrån Lukas 11:52. Ve er ni laglärda. Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in. Och de som är på väg in har ni hindrat. Hallå. Vad betyder det? Jo, man har förlorat himmelrikets nycklar, va? Man har förlorat urskiljningen. Man har förlorat kunskapen om Gud. Man kunde inte längre avgöra skillnaden mellan rent och orent. Och det är i Bibeln alltså en bild mellan världen och heligt och rent. Alltså mellan världen och det som är heligt. Eller själ och ande. Och du kan gå till Hesekiel 22. Ska vi läsa ifrån Hesekiel, profeten. Kapitel 22. Vers 26-30. Det var ju nästan vad du läste förut, Elva, fast med andra ord där. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Profanerar eller förorenar, står det där. Jaha. världen kommer in och gör det som är avskilt skitigt, va? Kommer du ihåg vad hon sa förut? Man tvättar något, vad var det du sa nu? Man tvättar något, tar undan det så att det är avskilt för Gud, va? Och nu händer det något som är tvärtom. Nu kommer det avloppsvatten och orena kärlen, va? Och vad då för? Ja, undervisningen. Eller? Ja, man, du ska få se om vi fortsätter. Ska ni förstå att det är så. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Du får ju leta efter en kyrka där man undervisar om skillnaden mellan världen och församlingen idag. Vart är muren? Det är ju den som skiljer, alltså. Fattar ni nu Hesekiel 13? När folket byggde upp en mur, så vit menar man muren. Mm. Och på hebreiska står det att man tar lera av vatten. Och sen tätar man sprickorna. Känner ni den här ekumeniken? Inte så noga med läran, bara vi håller ihop. Eller? Det är ju precis en bild på det. Ja. Lera och vatten står det på hebreiska. Det håller ju inte. Du kan ju inte föra ihop stenar med lera och vatten och bygga upp ett bygge. Men det är precis vad det står där, alltså. Så står det, man blundar för mina sabbater så jag blir vanhelgad bland dem. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod för gör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. Gud har slutat tala. Då är man tvungen att hitta på egna visioner. Gud är tyst, eller? Mm. Ja. Elvo sa ju något häftigt förut. Det hade jag ingen aning om. Men det brukar ju vara så när anden vill säga någonting. Då kommer det fram saker och ting som passar med andra saker, va? Hon sa så här. En bild på laglöshet är gruppen utan kunskap. Vet du, jag har haft tre drömmar när jag har sett tåg. Åker ut ur Kristus och sen rakt ner i en grop. Vad är det som händer? Ska vi gå till psalm 28? Ska ni få se något? Psalm 28. Ni vet ju vad David fick gå igenom, va? Eller hur? Vem tror du, eller vad tror du han menar här? Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var ej stum mot mig. Stum där, det betyder sluta inte upp att kommunicera med mig genom uppenbarelsens och kunskapens och vishetens ande. Eller? Det betyder när Gud talar till oss, då talar han ju till oss genom drömmar, syner, uppenbarelse i Guds ord. Ja. Så står fortsättningen så här. För om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. Eller gropen. Aj, aj, aj. Man förlorar sin urskiljning och muren rasar och det är öppet för världen att ta över församlingen. Eller? Ja. När vi skulle starta Parousia Mission så såg jag stenar som låg färdiga att byggas med. Och så gick mina tankar till Nehemja bok. För ni vet Nehemja, han fick en börda från Gud. Och han red i natten till Jerusalem och vad fick han se? Han fick se att muren var nedriven. Babylon hade förstört muren. Ser ni bilden samma, va? Ja. Urskiljningen var borta. Världen hade bränt upp Jerusalem. Friden försvunnit. Så fick han en börda att bygga upp muren igen. Och sen ska du se något spännande. För varför blir fienden så arg när han börjar bygga och muren börjar tätas? Ser ni bilden? muren blir, fienden blir ju inte smack arg när man tätar muren med gammal jord och vatten. Då händer ju ingenting. Men när muren börjar bli hel, när man tätar den som man skulle och inte släppt in villoläror och allt det här, vad händer då? Då blir fienden vansinnig. Och du ser, det blir värre och värre och värre.
Mm.
Hur viktigt med muren, va?
Mm.
Det är alltså viktigt hur vi tänker, va? För när församlingen börjar bli upprättad igen, då kommer motstånd. Läs gärna med Nehemja bok, jag tror den är profetiskt. Ni undervisar inte längre om skillnaden mellan rent och orent. Andens svärd nämnde hon, va? Det står om andens svärd i Lukas 1. Också genom dig skall ett svärd gå. På det sättet skall mångas tankar, hjärtas tankar står det till och med, bli uppenbarare av vad som är rätt och vad som är fel, va? Ett vägval. Det man hade gjort nu, det är precis vad som händer i den religiösa världen idag. Man bygger upp ett religiöst system och håller varandra om ryggen. Och man kallar lärare som kittlar dem i öronen och talar om för dem det de vill höra. Och det de vill höra, det är, skulle då Gud ha sagt, inte skall ni dö. Med andra ord, det blir ingen dom, va? Det var ju domen där. Inte skall väl ni dö. Skulle då Gud ha sagt. Punkt slut. Han har sagt. Han har sagt. Punkt slut. Hans ord gäller. Och då ser man ju ganska snart när man tittar efter här. Lukas 11. Vad vi inne på. 52. Då går vi tillbaka till Lukas 11. 43. Så ser vi vad som har tagit över istället, som gör att man förlorar urskiljningen. Det ser vi nämligen där. Ve er fariser, ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen. Det var alltså inget tjänandeskap längre, utan nu var det herradöme som gällde, va? Ja, man ville bli någonting. Mm. Känner vi igen det här?
Mm.
En titel, va? Och då säger Jesus åt det här folket i Johannes 5. Säger han så här, från vers 44. Hur skulle ni kunna tro? Ni som tar emot ära av varandra, man skulle kunna säga berömmelse av varandra, och inte söker den ära eller berömmelse som kommer ifrån den enda Gud. Kom nu ihåg vad jag sa om himmelrikets nyckel. Så ska vi gå till Kolosserbrevet 1:9-10. Så ska ni få se att Paulus har fattat det här. Och han bekräftar bara att det är så som det är. Med urskiljningen menar jag nu. Himmelrikets nycklar är urskiljning. Ni kommer ihåg ljuset från himlen över Petrus. Och han nämner då att han är Messias, den levande Gudens son. Och då säger ju han att jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Urskiljning alltså. Genom anden. Då står det så här, Kolosserbrevet 1:9. Allt från den dag vi fick höra härom. Jag läser från 17 års översättning, för den är tydligare. Allt ifrån den dag då vi fick höra härom har vi därför å vår sida inte upphört att be för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap. Det grekiska ordet är inte gnosis utan epignosis. Det betyder exakt full kunskap och full urskiljning.
Amen.
Svärd alltså. Full urskiljning.
Mm.
Om Guds vilja. Hur ska det ske då? genom all slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel. Det betyder egentligen vandra. Så ska ni kunna vandra, va? Ja, på en väg som är värdig Herren, håll honom i allt i behag. Och genom kunskapen om Gud, kan ni inse vad det är för ord som används igen? Epignosis. Genom full exakt kunskap och full urskiljning om Gud, bära frukt och växa till. Alltså byggas upp på klippan, va? Ser ni det? Så min uttydning där, eller rättare sagt Herrens, det var ju precis vad Paulus använder. Ja, det handlar om urskiljning. Himmelrikets nycklar är lika med urskiljning. Och vad händer då om vi får himmelrikets nycklar? Ja, du kan ju mörkrets makter inte rå på oss. Då vill jag säga. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och dödsrikets portar ska inte bli henne över mig. Vad då för? Jo, du kommer att se fienden. Muren kommer att stå fast. Sen går du till din hem. Jag ska få se vad som händer. Muren står fast. Halleluja, den ska upp. Byggas upp på klippan. Vi ska få se samma sak händer i första Mosebok. Och vi går till första Mosebok 15. Ska ni få se ljus från himlen. Och sen ska ni få se bygga på igen. Första Mosebok 15. Både jag sa förut om det hebreiska tankesättet. Att förstår vi inte det hebreiska tankesättet, så missar vi kärnan i Bibeln. Första Mosebok 15. Så ser vi där att därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa det. Vem tror ni det kan vara? Ja, det är ju Jesus innan han blir människa, va? Eller hur? Herrens ord. Ordet var kött och tog sin boning bland oss. Vi såg hans härlighet. Det är ju Jesus. En uppenbarelse som Messias, alltså. Som fadern visar Petrus. Precis samma bild, eller? Yes. Precis samma bild. Ja. Sen fortsätter vi. Ska du få se det här med himmelrikets nycklar och väl det stämmer. Och då börjar han ju klaga här då att han inte har fått någon arvinge. Och så vidare. Och sen så står det i vers 6. Så för han ut honom och tittar upp på stjärnorna, så ska du få se. Så ska din avkomma bli. Och då står det något märkligt på hebreiska där. Och Abraham ifrån vers 6. Titta nu. Och Abraham trodde på Herren. Ja, men vem är Herren här då? Det är ju Messias, va? Klippan, eller? Eller är det inte det? Jo, klippan, ja. Messias är ju klippan. Och han räknade det honom till rättfärdighet. Ser ni bilden? Exakt samma bild som i Matteus 16. Uppenbarelse från himlen. Vem Messias är. Och sen kommer det trodde. Ordet trodde på hebreiska är aman. Roten betyder att bygga på. Uppenbarelse. Kunskap om vem han är. Bygga på. Klippa. Suveränt. Guds ord är fullkomligt suveränt. Den där bilden finner du ju överallt. Uppenbarelse. Rema till exempel, vad är det? Uppenbarelse om vem? Ja, Jesus, det kan inte vara något annat. Det handlar alltid om honom. Om du får se Jesus, så kommer tron och predikan i kraft av Kristi. Ja, rema. Uppenbarelse om Jesus, alltså. Ja, bygga på. Och då tror vi, va? Vi bygger på. Det handlar ju inte om att vi ska ut och använda rema, svärdet och hugga massa grejer. Det är helt fel. Nej. Vi ska bygga på Jesus. Vi får se Jesus, vi förstår Jesus, vi bygger på Jesus. Och vi blir trygga i Jesus. Det är det som händer. Vi ska vara rotade, fast rotade i honom eller på honom. Så lägger jag i Sion en sten, va? Och den som tror på den kommer inte på skam. Den som bygger på den kommer inte på skam. Han är allt. Han är allt. Och vi fortsätter ett tag till. Här menar han då kunskap om Guds vilja, alltså. i Kolosserbrevet, eller i Kolosserbrevet 1:9 här ser du, om Guds vilja, kunskap om Guds vilja för våra liv. Och kunskap om vem Gud verkligen är. Och det är ju väldigt intressant i sammanhanget, för antikrist betyder ju istället för Kristus. Aha! Fattar ni? En fel, en annan Jesus alltså. Aha! Ja, vi har ju många Jesus. Och i Matteus 24 så står det, talas om Kristus gestalter. Jag har alltid trott att det är en massa figurer med vita klädnader som säger jag är Messias. Men jag tror att det inte är så, utan det är bilder, va, av Jesus. Är du med? Framgångsevangeliet har en bild av Jesus. Katolska kyrkan har en bild av Jesus. Andra har en bild av Jesus. Det är ju den du får tillbed. Alltså du målar ju upp evangeliet, då målar du ju upp Jesus. Och då kan du få en annan Jesus. Om du inte målar upp Bibelns Jesus, då blir det ju en annan Jesus. Och det står ju i Korintherbrevet att jag är rädd för att som ormen bedrog Eva skall ni förledas mot troheten i Kristus och tillbe en annan Jesus, ett annat evangelium. Antikrist. En annan Jesus. En annan Kristus just allt. Alltså, bilden måste stämma med ordet. Sanningen. Gör det inte det, så är det en annan Jesus. Det är det han vill ha fram hela tiden. Och då går vi tillbaka till att bygga på igen, va? Då rår mörkrets makter inte på oss om du tror på den rätta Jesus. Om du får honom. Och det var ju det Paulus jämt ville ha fram när han var i Galaterna. Och han hade sett att då kom ju de här sabbatfirarna in och styrde och ställde. Ni har ramlat ur nåden. Ja, de har ramlat i gropen, man rår. Gud blir ju tyst om du ramlar ur nåden. Vad är det nu i lovprisning? Fattar du den spontana andens flöde? Ni som har fått Kristus målad för era hjärtats ögon genom den heliga andes uppenbarelse. Nu har de blivit blinda. Vem är det som sysslar med sån blindhet? Denna tidsålders Gud så förblindat ögonen på dem så att de inte ser. Det är någon som vill komma in och förblinda. Och då när han förblindar så skickar han skenet så att vi ska få se en annan Jesus. Det är alltid så. Det är alltid ett annat evangelium. Ett annat evangelium. Vi byter Jesus. När vi förstår det här med den här nyckeln och vägen. Nu ska vi läsa något spännande. För det här såg jag först idag. I morse när jag bläddrade i Bibeln. Då såg jag det här. Ja, men detta är ju inte sant. Jo, visst är det sant. Matteus 7 ska vi gå till. Den här gamla verserna vi har tjatat om. Ni vet, falska profeter och rovlyssna vargar och allt det här. Ja. Men när du har fått nyckeln och förstått att det handlar om urskiljning. Nu ska vi läsa i ett nytt ljus. Får ni se. Gå in genom den trånga porten. Med himmelrikets nyckel. Är klart. Du går in genom en port med himmelrikets nyckel. Ty den port är vid och den väger bred som leder till fördärvet. Och många går fram på den. Den port är trång och den väg är smal som leder in i livet, står det. Det är få som finner den. Ser ni? Urskiljning. Nycklar. Passar. Och det var så roligt, för i morse pratade Elvor och jag om gamla profetior som vi har fått. Och jag vet att den som profeterade det här över oss, det här visste han definitivt inte. För han är inte så liksom teologisk lärd och så. Men anden vet ju allt. Och jag kan citera bara lite av en profetia. Jag har gett er en nyckel som strålar fram i den himmelska världen. Den nyckeln kommer att passa in överallt där jag ska visa er. Och ni kommer att bli förvånade när ni får se vad som finns på andra sidan dörren. Vad skulle nyckeln göra enligt Kolosserbrevet? Så att ni förstår vad som är Guds vilja. Ni måste ha andlig kunskap och urskiljning så att ni förstår vad som är Guds vilja. Så ni förstår vad det är för väg ni ska vandra på. För det finns så många som erbjuder andra vägar. Följ mig! Jag har världens bästa församling och jag ska göra er till stjärnor i min församling. Eller? Nej, följ Jesus! Han ger den nyckeln. Han ger den nyckeln. Vi fortsätter här. Visste ni att profeter även kan kallas vägvisare i Bibeln? En profet är före plus lysa på grekiska. Profos, alltså före lysa. Då är det bra om man lyser av ett rätt ljus, va? Ja, vägvisare med andra ord. Den som lyser upp en väg betyder en profet. Då betyder alltså en falsk profet en som lyser upp en fel väg. Med fel ljus. Ja. De kommer till er. Sanna. Eller hur? De kommer till er, ni som är sanna. De kommer klädda som får, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. De har ingenting. Vad är det de saknar? Urskiljning. De saknar kunskap om Gud och urskiljning. Och de blir som Elvor säger, papegojor. De skäl ord från varandra. Och du kan höra samma predikningar. Det är bara åka till nästa ställe. Det är samma fraser som används. Har ni inte hört det? Papegojsnack kallar vi det här för. Ja. De har inget nytt att säga. Samma fraser. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd gott frukt, god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dåligt frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära gott frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Lyssna nu. Kom ihåg himmelrikets nycklar, kunskap, urskiljningarna. Inte skall var och en som säger Herre, Herre, komma in i himmelriket. Det behöver bli nycklar till, eller? Falska profeter saknar nyckel. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Och in i Kolosserbrevet var du ju tvungen att ha kunskap och insikt ifrån himlen om du ska kunna förstå din Guds vilja. Och sen kommer ju det här då. Men vi har ju profeterat i ditt namn. Vi har ju drivit ut onda andar i ditt namn. Vi har ju gjort stora kraftgärningar i ditt namn. Gå härifrån, jag känner det inte. Falska profeternas frukt, va? För att komma in i himmelriket krävs en himmelsk nyckel. Eller himmelskt ljus ifrån himlen. Och då kan man ju undra så här då. Ja, men är det inte bara att läsa här då liksom? Det står ju att vi ska gå ut och göra alla till lärjungar. Är ni med? Vi kan bli precis lika lagisk som judarna var. Nya testamentet kan också läsas som bokstav. Precis som lagen. Vad är det skillnad då? Stanna i staden. Tills ni får kraft ifrån höjden och blir mina vittnen. Ordet för kraft är dynamis. Roten till dynamisk, hör och häpna nu, är inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Nycklar. Nycklar. Inre kapacitet, vad var det? Urskiljning och kunskap om Gud, va? Yttre omständigheter. Nycklar som öppnar upp, va? Det låter ju nästan som förutberedda gärningar, eller hur, va? Då fortsätter vi, ska vi få se. Då är det inte bara att titta här och gå, eller? Nej, man måste söka Herre. Han har ju någonting för var och en av oss. Vi är stenar som Petrus. Och lägg märke till att i Efesiebrevet 4 så står det att han tar stenarna och sätter dem på plats. Han har i sin församling satt några till att vara profeter, apostlar och allt det. Han har satt. Människor sätter inte. Människor dubbar inte andra apostlar till apostlar. Gud har satt. Och då ska du få se i Efesiebrevet 2 då. Det är också verser som vi kör igenom och tror. Alltså jag har ju också trott så här att det ordnar sig nog alltid för förberedda gärningar. Det kommer vi alltid in i. Det står ju här. Men är det egentligen så enkelt? Nej. Du måste ju alltså söka Gud. Den som söker han finner. Och den som klappar på för honom ska det vara upplåtet. Nyckeln. Kolla här nu. Ty av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det ordet kan lika gärna betyda skina. För att ingen ska skina. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Då har vi fått en ny identitet, va? Precis som Simon Jonasson blev Petrus klippan. Vi är alltså Petrusar, flyttbara stenar. Som Gud sätter till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Det kan översättas att vi först är förutberedda innan vi vandrar in i dessa gärningar. Och det är ju intressant. Stanna i staden. Det tar alltså lite tid. En process innan Gud öppnar. Hur lång tid tog det för David att formas för hans gärningar? Mose för hans. Paulus för hans. Och så vidare. Och Paulus själv beskriver ju det som att han är ett format lerkärl med en dyrbar skatt i. Lerkärl är ju format, va? Det kan ta en väldig tid. Gå bara till Jeremia får du se. Krukmakaren. Och sen kommer skatten i. Vad tror ni skatten är där? Ja, det är ganska uppenbart. Det står ju att det är hans kraft. Det är nyckeln, va? Som strålar fram i den himmelska världen. Och sen säger han, nu vet jag att jag är i Guds vilja ungefär. För de andra som inte har det här, de ger ju upp, säger han. Därför ger vi inte upp. Vi är kallade av Gud, formade av Gud. Vi har nyckeln, en stor skatt i oss. Så när han sänder iväg oss på uppdrag, står det sen, då kan vi vara både rådvilla men inte rådlösa. Det ser helt kört ut. Men Gud öppnar. Det är skillnad det. Att vara utsänd av Herren och av människor. För de ger upp. För Gud har ingen anledning att bistå egna verk. För då skulle ju bli bara upphöja oss själva. Det är det han menar. De ger upp. För de, vi predikar ju Kristus och inte oss själva. Och så kommer vi in på detta med omvändelse från döda gärningar till tro på Gud. Man kan säga att vi byter ljus. Vi får alltså en ny identitet i Kristus Jesus som är avsedd för beredda gärningar som Gud har förberett. Och i världen är det ju så här att summan av dina gärningar utgör din identitet. Summan av dina gärningar och skolor och allt vad det är. Utgör din identitet. Hur högt är du på pyramiden ungefär? Och då är det mycket lätt att se ner på den som inte har nått lika högt. Det är ju världens tankesätt. Bibelns tankesätt är du ska älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Helt annat tankesätt. Och den som har skaffat sig en identitet, och det kan vara en religiös identitet också. Den kommer att lysa av det han har uppnått. Och jag tycker det där är intressant alltså. För han säger i första Korinthierbrevet sen i första kapitlet och 27 versen. Kom ihåg nu vad jag sa. Att världen stod för summan av dina gärningar. Är din identitet. Det är inte undra på att de sökte ära av varandra, va? Ja, för man vill ju komma så högt upp som möjligt. Man vill ha högsta platsen i synagoga. Här hade man ju lagt på sig en religiös maktstruktur. Liksom då. Och då såg du första Korinthierbrevet 1:27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Jaha, de som har slutat att jaga omkring efter den identitet. De har Gud utvalt. Vad kallas församlingen för? Utkallade, va? För att låta dem visa pyramidklättrarna stå med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå på skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inget, som inte var till, har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Nu kommer det en av Paulus hemligheter, om man nu ska kalla det så. Nu ska vi gå till Jeremia 9, vers 23-24. För här hämtar Paulus sin kunskap ifrån när han skriver det här. Och då står det så här. Och nu vill jag ni ska tänka på jungfrurna. Det står ju i Matteus 24 att det blir svåra tider. Och jungfru, det var ju 10 jungfrur som gick ut. 5 av dem hade olja i sina lampor. Det är ju smörjelse, va? Kunskap om Gud, det står ju i första Johannes. 5 hade inte. Eller? 5 hade inte kunskap. Ska vi läsa här. Så säger Herren. Den vise ska inte berömma sig av sin vishet. Ordet på hebreiska är to shine. Lysa av. To shine. Lysa av. Den starke ska inte lysa av sin styrka. Den rike ska inte lysa av sin rikedom. Den som vill lysa eller skina, han ska skina av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd. Att han känner Herren som verkar med nåd. Häftigt, va?
Mm.
Och rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren.
Mm.
Allt det där använder Paulus, dels här i Korinthierbrevet, men också i Filipperbrevet använder han det här sen. Och då vänder vi sida. Och då hittar vi 2 hebreiska ord här i texten. Den ena är i vers 24. Då står det så här, sakal och yada. Och de tillsammans utgör det ord jag har tjatat om förut, epignosis. Upplevd exakt kunskap och full urskiljning. Det är där Paulus hämtar sina ord sen när han sätter ihop de grekiska grejerna. Då sätter han ihop de orden till epignosis. Exakt upplevd kunskap och full urskiljning. Och då förstår vi snart vad ljus är i Bibeln, ser ni det? För då de som lyser av sig själva, de måste ju ha något slags ljus, va? Och de ropar ju mitt i natten sen i Matteus 25, den här liknelsen. Vi måste ju få olja av er till våra lampor slocknar. Då har de ju lyst en gång. Annars kan de inte slockna. Och de har ju ingen olja. Nej, för de berömmer sig av sin visdom. Religiös karriär. De här som går ut, de här 5 ovisa jungfrurna, de har alltså en religiös karriärsträvan. Man vill genom sina gärningar göra sig en identitet i den religiösa världen. Men inte de andra då. De har kunskap om Gud. Att han verkar med nåd. Och då kan vi ta det här ordet då. Där i har jag min glädje, säger Herren. Ni vet, han säger ju till lärjungarna, ta emot, eller min glädje ger jag er. Min glädje och min frid, säger han på ett annat ställe. Min glädje. Då går vi till Filipperbrevet 4, så ska ni få se att glädjen som Paulus nu översätter med chairo här kommer just av nåd. Gläd er alltid i Herren, Filipperbrevet 4:4. Det är alltså en glädje som har nåden som grund. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er i Herren. Låt alla människor se hur tålmodiga, vänliga står det, men det kan översättas, tålmodiga ni är. För Herren är nära för att agera och hjälpa. Sen kommer döda gärningar här i vers 6. Gör er inga bekymmer, det är döda gärningar.
Mm.
För Herren är ju nära att hjälpa. Han är ju nära att öppna dörren. Han är nära till vad ni än vill. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan, bön och tacksägelse, så ska Guds frid, fullhet, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och i Lukas 11 och 35 så säger han ju åt fariséerna det. Se till, det är ju något vi ska göra va? Se till att ljuset i dig inte är mörker. Det handlar ju om urskiljning, för ska du se till det, då måste du ha ett svärd i det va? Som åtskiljer ande, själ, ben och märg va, som du tog upp. Och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Du måste ju se vad som är ljus och mörker va. Har jag någon egen vinning i det här eller? Eller gör jag det för Jesus skull? Och då kommer vi ju in på honom då som vill förstöra kunskapen om Gud det här då. Andra Korinthierbrevet 4:4. Till den här tidsålderns Gud, det är ju ormen va? Den här tidsålderns Gud, det är ju djävulen, det är ju ormen i lustgården. Han har förblindat med sitt ljus, karriärstegen och det här, de otroendes sinnen. Kommer ni ihåg vad Jesus sa, som jag sa förut, var motsatsen till att tro? Hur skulle ni kunna tro, ni som söker ära av varandra? Då är ju motsatsen till tro karriärstegen då. Hur skulle ni kunna tro? Ni klättrar ju på karriärstegen. Ni försöker ju att överträffa varandra i inbördes beundran. Det är ju ett ljus. Ser du här? Så att de inte ser det ljus som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre och oss som tjänare för Jesus skull. Gud sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han är den som har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Vad är klockan? Jag ska bara ta det. Ja, där uppe. Det sista här då. Abraham, när Jesus pratar med fariséerna så går han ju till rätta med dem, för att vi är ju Abrahams barn, säger de och så. Men ska vi titta på Abraham så får vi se att han får ju faktiskt identitet från Gud också. Så redan han är ju insatt. Lägg märke till nu att Gud bygger ju ett tempel från början av historien ända till sista liksom. Och då får vi se det himmelska Jerusalem och allt här. Det är ju liksom alla som har kommit till tro genom hela tidsåldern. Va? Måste du vara. Ska du få se här. Romarbrevet 4:17. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Han har satt honom. Som en flyttbar sten. I ett stort, väldigt tempel. Och det betyder ju Abraham va? Fader till många. Och det är han inför Gud som han trodde på. Byggde på. Eller byggde på. Han har fått identitet från Gud. Han var en sten som Gud har satt för att vara precis det Gud har bestämt att han ska vara. Han kunde inte vara något annat heller. Det är likadant med oss. Vi kan inte bli något annat än Gud har bestämt att vi ska bli. Kan inte bli något annat. Honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute trodde han och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Det var ju sin kallelse va? Det Gud hade bestämt om honom va? Jag vet inte vad han har bestämt om dig, men något har han bestämt. Som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var helt övertygad om vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Att du ska bli den Gud har bestämt att du ska bli. Det är väl Guds vilja, eller hur? Och då sa vi ju förut så här. Hur ska jag få, ja, hur ska jag veta vad som är Guds vilja? Jo, det såg vi ju förut, för att det kommer ljus ifrån himlen, va? Så när du får se och förstå vem Jesus är, så strålar det ju ljus från honom in i ditt hjärta och du börjar förstå vad Gud har menat med ditt liv. Så Jesus först. Så när vi predikar Jesus och han blir stor för våra ögon, då får du helt automatiskt ljus och han för in dig. Ditt du kallar. Enkelt. Det är ju hans jobb, det är inte ditt jobb. Vilken vila, va?
Mm.
Och så i Hebreerbrevet 4, vad det står. Att då kommer vi in, det är vi som tror som kommer in i den vilan. Vi som slutar jaga identitet på pyramidstegen. Vi kommer in, vad skönt att slippa det, hörde ni. Och klampa omkring uppåt där och söka grejer, va? Det är vi som tror som slutar att söka ära av människor. Som kommer in i den vilan. Förutbredda gärningar ser ju att det, va? Halleluja. Han är helt underbar, Jesus.
Amen.
Ja, jag tror vi stannar så. Och vi ska be här nu att jag tror det är viktigt att vi verkligen söker ljus ifrån honom så att han liksom får lysa på vart är vi hemma. Och han utgår ju alltid ifrån den plats vi är. Ni är här. Och då ska vi be att Gud får verka här med sitt ljus.